Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Men herregud, ni måste förstå att de gör ju inte humor för oss. När jag gjorde humor, inte fan gjorde jag det för 70-åriga gubbar. Jag gjorde det för mina jämnåriga eller för de som var yngre.
Är man född på 60- eller 70-talen och var i närheten av en tv under uppväxten, finns det nog få ikoner som kan mäta sig med dagens gäst i betydelse. Få har glömt Sällskapsresan.
Klockan är snart 10.
Ja, men då ska vi inte käka frukost först då?
Ja, vi hör ju. Bacon och äggliker.
Den kanske mest sedda svenska filmen någonsin. Hans insatser i Nöjesmaskinen respektive Nöjesmassaken.
Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Vad är det man ska ha då?
Frikt!
Ja, det är precis... Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt.
Karaktärerna Werner och Werner.
Vi ska väl säga detta till våra allra tjockaste tittare, att det går lika bra med selleri.
Steven med Lloyden och inte minst Rulle.
Hela barn, jag heter Rulle.
tycker om torta. Rulltorta.
Senare gjorde Sven Melander också Snacka om nyheter i SVT och har medverkat i massa farser och revyer på scenerna, samtidigt som han varvat det med skådisjobb i film och tv. Troligen hade det fortsatt så bara, vilket inte är så bara, om man inte jobbat med två snillen som insåg att Sven hade ett unikt tilltal, och för 4-5 år sedan föddes det här.
Det finns tusentals, för att inte säga miljontals saker som man kan reta sig på. En regnig sommardag, bensinpriset, vad fan som helst. Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kastar sig över Sara Larsson.
I huvudet på Sven Melander blev en stor hit på Facebook, och 150 000 människor följer i skrivande stund hans korta inlägg där. I Värvet avsnitt 422 berättar han om de första tv-jobben, sågar SVT och snackar om The Trip. Här är Sven Melander. Sven, hur har du det i krisåret 2020?
Ja, jag tycker att jag har det faktiskt väldigt bra. Jag har varit nere i Blekinge nästan hela våren, med undantag för två raska utflykter till Stockholms skärgård. Det vill säga bil från dörr till dörr, hållit jag på sig, men bil och båt och sen isolering där också. Så att, men sen är det klart att det är väl en form av mental stress att vi är drabbade av någonting som är alltså så svårt att se omfattningen av. Det måste jag säga. Det är, alltså man blir lite slav under de här presskonferenserna, och hela tiden så det är ungefär som man står på Solvalla och hoppas att ens häst ska vinna. Alltså så innan varje presskonferens så hoppas man att det ska ha gått ner och blivit noll, så att säga. Men det är lite sorgligt att det är som det är.
Mm, verkligen. Har du haft rent konkret jobb som har blivit inställda och så?
Ja, faktiskt. Ja, lite smått. Men jag hade en... redan från början hade jag en ganska tom vår, som jag hade bestämt att jag skulle ta lite lugnt, för jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de sista åren och känt att det är nog dags att dra ner lite. Så att det är väldigt få grejer som jag har. Det är någon sorts, kanske någon dag här och där. Va? Däremot om det nu inte blir någonting i sommar, så är det, då blir det annorlunda. Jag skulle spela att spela teater i Stockholm på Djurgården på Vattnet, att angöra en brygga, och det är väl tveksamt om det blir av.
Mm. När hade det varit premiär i sådana fall?
18 juli skulle det gått igång, va? Spela till i mitten på augusti, men det är inte riktigt nedlagt, men det finns ju något hopp att man kanske i slutet på månaden ska kunna dra igång igen. Men det är väl, chanserna är väl ganska små.
Har du hållit dig frisk själv?
Ja, det har jag väl gjort. Ja, det tycker jag. Jag har i alla fall inte drabbats av coronaviruset. Sen har man väl en massa lite andra. Nej, men jag har faktiskt varit väldigt frisk den här våren.
Det är ju speciellt, tycker jag, just med människor i framförallt din bransch kanske, vad det har gjort med dem liksom. Att det känns som att det är väldigt många som har haft tid kanske att ompröva lite vad man håller på med och
ja. Alltså, ja, reflektera. Ja men det tror jag faktiskt att det är, alltså att man alltså det gäller ju faktiskt, jag tror faktiskt inte att det gäller inte bara vår bransch, utan det tror jag är väldigt många människor som börjar fundera över livet och vad det är och vad vi gör. Men naturligtvis så är min bransch liksom drabbad, därför att där är liksom bara tack och hej, vad lever på steg. Det är liksom... Jag pratade med en kille som arrangerar en massa konserter och sånt där. Va? Och han sa det, alltså, vilket Och så här, det har varit ett helvete liksom, att skjuta upp, ja, när då? Och jag tänkte liksom, ja, vi börjar så, ja, men vi kör i november. Ja, vad fan, nu vet man, ja, men hur är det i november? Det är ju ingen som vet om det är i november. Är det nästa år då?
Tror du att det kommer bli som förr?
Nej, det blir inte som förr. Det blir någonting annat och förhoppningsvis någonting bättre. Vi är lite visare och kanske lite, man kan ju hoppas att vi är lite mer ödmjuka inför vår, att vi inser vår litenhet, va? Det är liksom, plötsligt så står vi här med alla våra, med alla våra atomubåtar och alla våra pengar och alla våra drömmar och alla våra resor och alla våra utrotade djur, va? Och plötsligt så uppträder någonting som vi inte klarar av. Och det är, jag tror att det är nog därför en väldigt ilska breder ut sig, därför att vi är, många blir arga därför att vi är så fruktansvärt vana att ja, nu kommer det ett litet bakslag, men det är snart så fixar det sig och sådär. Men det gör det ju inte.
Nej.
Det är ungefär som man pratar som om naturen, det är någonting annat. Alltså det är ju djuren och träden och mikroberna och så här. Och sen är det vi på andra sidan. Och det tycker jag är ju en väldigt konstig syn. Vi är ju en del av det. Jag menar, plötsligt så står vi att naturen tar hem den och någon sorts jävla pandemi. Alltså, men jag menar, då ska man ju liksom säga, myggen är emot oss, va? Det blir liksom på ett, vi är ju en del av ett ekosystem, va? Då så uppträder det sådana här saker, och det är bara att det här är, vi har mycket lättare att förstå att det här jordbävningar och översvämningar, och det är ju liksom, det är ju ibland, det är ju ett tiotusentals, hundratusentals människor. Man tittar på tsunamin, va? Bara på Indonesien så var det 250,000 döda, va? På någon timme. Och, men just när det sen blir det här som vi inte kan se och som vi inte kan förklara på något vis varför och hur, och då börjar det så här. Och så blir det så någon sorts blame game. Va? Det är kinesernas fel och det är fladdermösens fel. Och, ja. Det är rätt patetiskt när man tänker på det.
Jag kanske faktiskt ur ett privat hänseende har blivit mer medveten om att vi är en del av naturen, av just den här krisen. Därför att vi har liksom, ja, men vart ute så himla mycket mer i skog och mark när liksom man inte har kunnat röra sig i stan på samma sätt. Men annars så är ju det, i alla fall tänker jag för en så här, ja, men om jag tittar på mina barn som växer upp i stan liksom. Ett exempel, det var inte så länge sedan jag frågade dem var mjölk kom ifrån.
Ja.
Ja, men ja, de kom ju från bondgården.
Ja.
Jo, men liksom hur görs mjölken där? Nej, men det är väl bönder som tillverkar det.
Ja. Alltså min son, hans uppfattning av pengar, det var någonting man tog ut ur väggen.
Ja.
Och det tycker jag också är ganska, det är i och för sig helt sant. Va? Men det är ju, ja, det är ju inte så märkligt. Jag tycker det, vi pratade faktiskt om det för inte så väldigt, väldigt länge sedan. När jag gick i skolan, i småskolan, det är ju väldigt, väldigt länge sedan, strax före kriget som jag brukar säga. Så då läste vi ju faktiskt om de svenska koraserna, alltså. Vi läste om svensk låglandsboskap och vi läste om den rödbrokiga och vi läste om fjällkor. Det var ju, alltså jag är född och uppväxt i Malmö och ungefär, jag kan säga 200 meter från där jag bodde på vid Alltså mitt, alltså i höghus i stan, eller höghus, fyravåningshus i stan, alltså en stor stadsdel med allt vad det innebär. Men alltså bara en 300-400 meter från där jag bodde låg det en bondgård. Och det kallades väldigt praktiskt för landet. Alltså det är väldigt intressant det här ordet landet, vad det betyder ju väldigt mycket, men för landet är ju ändå liksom, ja det är bondgårdar och sädesfält va, och det var landet helt enkelt, och där, så man levde ju i symbios, och när hösten kom så gick ju de här stora fjororna med traktor med träsläp med sockerbetor som kom från Söderslätt och gick genom hela Malmö och körde till Arlöv där sockerbruket låg. Så det, man var mycket närmare allting än vad man är idag.
I såna här intervjusituationer så får ju du väldigt, väldigt ofta prata om det förflutna. Vilket kanske då på sätt och vis är rimligt. Men vad tänker du om det?
Ja, det jag tänker det är väl liksom att på många sätt så representerar jag ju det förflutna eftersom huvuddelen av min karriär så att säga den har ju varit va, de stora sakerna, så att jag har framtiden bakom mig. Mm. Samtidigt så lever jag ju väldigt mycket både i nuet och i framtiden. Jag menar, jag är ju fullt verksam och har projekt och så jag vet inte riktigt varför, men jag tror det också det att den i många intervjuer så är det ju också så att de som intervjuar, de var ju kanske små när man gjorde de här stora grejerna, nöjesmaskinen och nöjesmassakern och tack för kaffet och allt det här. Och det har ju kanske präglat många av dem, deras syn på vem jag är.
Ja, så är det.
Att jag fortfarande är den gubben. Va? Och ja, det är den förklaring jag har.
Mm. Men hur ser du på nostalgi då?
Jag är inte så jätteintresserad av det faktiskt. Det finns ju, det är väl kanske också, lite är det väl ändå när man, nu när jag har blivit äldre så, det är klart att jag reflekterar över saker som har varit och folk som jag har jobbat med och känt och tyckt om och de dör, och det är klart att det skickar ju tankar till, väldigt mycket tillbaka. Och men jag lever ju absolut inte i det skeendet att jag liksom... ibland så dyker det upp saker på tv eller på YouTube eller sånt där som man ser. Och så tittar jag och så tänker jag, ja... vissa av sakerna har jag ingen aning om att jag har gjort överhuvudtaget. Jag tycker, fan, det var ju jävla rolig sketch. Jag undrar hur det blev till och sådär. Så att jag har liksom aldrig... Jag har ju alltid varit på väg, känns det liksom. Det som är gjort, det är gjort. Och det är liksom ingen... Det är kul och... kul att ha varit med, men det är nuet och framtiden som är det intressanta.
Känner du att du har varit duktig på att njuta och liksom sett hur jäkla kul du har, eller har det varit tack och hej nästa grej?
Ja, jag har nog varit väldigt dålig på att det här carpe diem som de säger, utan det har liksom varit... Vi hade ett... man hade liksom någon sorts... jag tror jag pratade med någon om det för väldigt länge sedan. Som, alltså man är någon sorts livsalkoholist. Alltså att man använder livet som en drog. Va? Eller man känner liksom... Jag gjorde en liknelse att... Livet är som en tågresa. Va? Och så... då och då så stannar tåget, då så är det en station, va? Så rusar man ut, va? Och tittar på sevärdhet och träffar folk och käkar middag och så går då och gör och adjö, adjö, och träffar någon och fattar tycke och så här, va? Och så säger hon plötsligt, nu går tåget. Ja, okej då, och så tillbaka på tåget. Alltså. Mm. Och så har jag upplevt livet väldigt mycket. Att det med intensiva stopp och i olika miljöer och med olika människor och så vidare. Och där jag liksom då har levt fullt ut till 100% under en tid. Och sen så, nej, nu är det vidare. Det är... Mm. Jag är nog lite besatt av att komma vidare, det tror jag.
När jag researchade dig och gick in på, vad heter det, Öppet arkiv, så hittade jag ju då ett exakt 50 år gammalt klipp där du pratar om försvarets kläder i landet runt.
Ja, precis. Ja. Det var, jag gjorde ju min praktik på gamla regionalradion i Malmö, och då fick jag också chansen att göra lite tv, och då gjorde jag bland annat det här inslaget till landet runt om, försvarets överskottslager i Kävlinge, tror jag det då.
Var det första gången du var i tv?
Nej, det var det faktiskt inte. Jag, första gången jag var i tv, det var vi hade ju ett band och spelade i ett band, jag och mina kompisar. Och då var vi med i ett program som sändes som ett ungdomsprogram som hette Open Door. Vi spelade Hoten, alltså amerikanska folklåtar. Och då var vi med i det tv-programmet. Sen var vi med i ett tv-program till som heter Sommarglad i sommarstad. Där okay. Vi också spelade våra låtar. Ja. Huvudgäst var Sonja Stjernqvist. Ja, så var det. Det var den första gången jag var i tv.
Att vara med i tv, det här är någon gång i slutet av 60-talet, antar jag.
Ja, det här är, tror jag, kan man säga det. När vi säger 60, 66, ja, någonting. Okay. 65, 66, ja. Mm.
Måste ha varit otroligt stort, eller?
Ja, det är klart, för oss så var det ju väldigt stort. Det var ju liksom början på världskarriär. Alltså man måste börja någonstans. Ja, det var ju helt fascinerande att vara i tv då. Det var ju bara en kanal dessutom. Så att, det var spännande.
Och även om det gjordes från Malmö så sändes det i hela Sverige, antar jag?
Ja, det gjorde det.
När jag lyssnar på ditt sommarprat och sådär och hör dig prata om ditt liv, det var ju inte så här att du växte upp och tänkte, skådis, tv, det är dit jag ska, utan det känns som att det har varit en serie bananskal i princip.
Ja, det får man nog säga att det har varit. Jag hade min dröm ju... Min allra första dröm var att jag skulle bli fältflygare och flyga reaplan. Men det slogs i kras ganska snabbt eftersom jag fick glasögon. Ja, sen var det ju nu det här med ingenjör. Va? Det var ju de som skulle rädda världen. Jag skulle bli ingenjör och åka runt i världen och bygga vägar åt de fattiga.
Mm.
Det var det som gällde. Mm. Nej, sen är det som du säger, det är ju... Jag har ibland föreläst på skolor och sådär, va? Eller så om de har någon mediegrupp och sånt där, va? Då brukar jag köra en liknelse. Jag ritar ett rakt streck på tavlan och säger att det här är livet så som era föräldrar beskriver livet, va? Jag vet inte om det är, att här föds ni och sen så är ni duktiga och så leker ni och sen börjar ni skolan och sen tar ni studenten och sen så blir ni det och så gör ni, och sen så gifter ni och så får ni barn och så bla 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 och så får ni pension, va? Och så säger jag så att det här är en av de största lögnerna som finns, va? För så ser inte livet ut. Och sen ritar jag som ett nystan som tre katter har lekt med. Så ser livet ut. Och det är helt omöjligt att försöka nysta upp det i förväg. Utan så ser det ut. Och så är det ju.
Jag är ju fascinerad liksom av drivkraft. Och om du skulle försöka beskriva det som har drivit dig då, vad blir det?
Naturligtvis är det ju en form av social revansch, va? Alltså jag upptäckte ju väldigt tidigt liksom att de som hade det betydligt bättre ställt än vad vi hade, de använde ju de medlen de hade till väldigt roliga saker, det vill säga segla och åka skidor och bo i fina hus. Och jag har ju inget problem att folk har mycket pengar. Sen kan jag tycka att det jag har problem med det är att alldeles för många folk har alldeles för lite pengar. Mm. Och den fördelningen som är i världen idag, den är ju fullständigt jävla absurd. Men det är ju nog en drivkraft liksom där. Att, och sen är det nog också någon sorts revansch liksom att jag ska visa er. Det låter så jävla tufft, men det finns inget bättre uttryck. Liksom att, men jag vill komma ut och jag vill bättre sagt, jag vill bli något. Jag vill bli något så folk vet vem det är. Sen Melander och vem han är och att göra bra saker eller komma. Alltså kunna välja. Det tror jag är en väldigt viktig sak i mitt liv, att jag skulle kunna skapa förutsättningar för att kunna göra val som inte är beroende av min som inte är beroende av att jag, eller begränsas av att jag inte har bildning nog eller språk eller pengar eller vad det än är, va? Så det man kan väl säga att det är en form av autonomi som är både tankemässig och ekonomisk.
Mm. Ja, för att utifrån sett så ser det ut som att du har haft så himla roligt hela vägen ju. Men det kanske inte är så enkelt.
Nej, jag har ju försökt att ha, jag har haft jävligt roligt, det måste jag säga. Det har ju, ja. Men stundtals är det klart att jag av egen förskyllan naturligtvis har ju betalt ett pris också. Det, så är det ju. Men jag har ju haft sån... Jag har sagt ibland att om jag ska ge ut några memoarer, vilket är väldigt tveksamt, så har jag en titel klar, Förföljd av tur. Mm. Och jag har ju haft sån fruktansvärd tur att träffa... Alltså inte minst inom journalistiken. Det är så, kompisar när jag var ung, jag spelade ishockey med Staffan Tapper och Roy Andersson, och Staffan Tapper som är en av de mest moraliskt och etiskt otroligt bra människa, och sen då via journalistiken med Kurt Karlsson som sen blev chef för att ta precis svenska och jobba med honom på Expressen. Och sen Lasse Sandlin på Aftonbladet. Gary Engman som är i tv. Och Torbjörn Larsson på Aftonbladet. Jag har ju haft sån jävla Monica Ek på tv. Det, jag har haft sånt flyt alltså, med människor som har tagit mig vidare hela tiden.
Alltså är det verkligen tur?
Tur, slump, det men jag menar, det finns ju faktiskt, det är lite tur i det. Alltså det finns ju exempel, det finns fotbollsspelare som jag tycker är jag menar, de är lite halvmediokra, men de kommer hela tiden till rätt lag hela tiden. Och sen finns det fotbollsspelare som är för jävla bra och de hamnar hela tiden fel. De hamnar med lite alltså, där var den och det gick inte så bra, men och det är laget och det var den tränaren. Alltså, du det krävs någon form av livstiming att du kommer in rätt just när du är beredd att ta dig ett steg då, va. Ja, då inträffar någonting som gör att du hamnar någonstans och så vidare. Jag vet inte hur jag kan inte förklara det, men jag kallar det slump eller tur.
Alltså att du halkar in i Sällskapsresan till exempel för att du är på samma fest som Lasse Åberg, så ser ju han någonting hos dig. Det var ju jättemånga andra människor som var där också. Som hade kunnat få den där rollen, men du fick den ju, därför att du var du och du hade någon slags begåvning och någon slags karisma.
Ja, jo, det är ju så är det ju naturligtvis, och det är ju jättesvårt att Och så, där har jag ju liksom jag har ju aldrig bangat för det när han säger, ja, men vill du vara med i min film, så säger jag, det är klart jag vill. Alltså, det är ju aldrig någon, jag har ju bangat, jag har ju tackat nej till saker där som jag inte har överhuvudtaget trott att jag skulle överhuvudtaget kunna göra, och så att det här klarar ju inte jag, det här är jag inte. Jag är inte liksom dumdristig på det sättet. Men annars så, ja, så Lasse sa, ja, men då är det ju hans bedömning att han tror att jag kan göra det här.
Ja, precis.
Det är naturligtvis i grund och botten så det är, alltså om man ska beskriva det rent det inre nu är snart får du köpa en soffa där jag kan ligga och prata så ska jag säga att jag har ju, alltså jag tror jag har en kombination av jävligt dåligt självförtroende parat med ett storhetsvansinne. Alltså det är någonstans där hela tiden man pendlar mellan fan det här, hur fan ska jag klara det här, och samtidigt som att jag det här, det ger mig ett bra manus från Hollywood och sen ska ni få se på grejer. Alltså det blir så här ja, men det, men jag har litat på folk, alltså, säger du att jag kan göra det här så kan jag väl göra det.
Men i dina hybrisstunder då, vad tänker du är din begåvning?
Jag är rätt kvick. Alltså det går undan här uppe när jag väl snappar det så går det undan. Och sen är jag väl modig. Och så är jag är väldigt analytisk. Jag är väldigt analytisk och logisk. Det kanske inte folk tror, men jag är, alltså jag, och sen är det ju mycket intuition. Alltså man har gjort sketcher liksom, det är ju liksom naturligtvis timme efter timme man har suttit på kortfilmsbiograf i Malmö när jag var liten och tittat på Buster Keaton och Charlie Chaplin och Helan och Halvan och Fatty Arbuckle och alltså de här Harold Lloyd, de här giganterna, och det är klart att mycket av det fastnar, det gör det ju, det, när man imiterar.
Mm. Ja, för det där tänker jag också så här, jag menar, det faktum att du på något sätt har hållit dig kvar och varit aktuell och fortfarande jobbar och så vidare. Och det tänker jag så här, du måste ju ha varit bra på att fatta vad som är kul.
Det är ju det absolut svåraste som finns. Det, vad är det? Jag vet inte om Hasse Alfons sa, vad är humor? Det är ett ord. Och ja, det är ungefär som, vad är det som är kul? Det är det som jag tycker är roligt. Det är roligt. Mm. Sen finns det andra människor som har andra. Sen finns det människor som tycker saker som inte är ett dugg roliga. De är roliga. Det upphör aldrig att fascinera mig. Att det finns folk som kan tycka att vissa saker är roliga. Som jag tycker är så jävla be. Så att det liknar ingenting. Men så är ju livet. Det som retar mig det är ju att vissa människor tjänar väldigt mycket pengar på sånt som är så jävla värdelöst. Det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Mitt par exempel, det är Mr. Bean. Som jag tycker är liksom, jag tycker ju Rowan Atkinson är fantastiskt begåvad. Och alltså Blackadder och alla de här han har gjort tycker jag är helt otroligt, fruktansvärt roligt. Och så här. Men Mr. Bean tycker jag är, Det är så fruktansvärt förnedrande. Alltså. Mm.
Det är för banalt, eller?
Ja, idiotiskt. Mm. Det är fullständigt idiotiskt. Det är alltså humor som är Jag vet inte. Det är inte humor för mig. Alltså, om man tittar på den långa brittiska traditionen av fantastisk humor, så tycker jag Mr. Bean är ett sånt jävla lågvattenmärke. Jag ser, du har ju dömt ut en sån människa som Rowan Atkinson. Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker han är begåvad, men inte i det här fallet.
Det tycker jag man märker också med sociala medier och sådär, att ju lägre hängande frukt, desto mer framgångsrikt.
Ja, det är lite bra. Är det ju... Nej, det vet jag fan om det är så. Jag tycker ändå, tittar man på Sverige så har vi ju haft några riktiga klipper, jag menar med Hasse och Tage och Killinggänget och så vidare. Sen har jag liksom försökt akta mig för... Jag har väl gjort några jävla tramp i spenaten, men just det här med att sitta och döma andra för vad de gör och sådär, det tycker jag man ska hålla sig ifrån. För att det jag möter ofta i min generation, det är folk som kommer fram till mig och så... Inte ofta, men det händer då och då i alla fall. Så säger han så här, ja, vi kommer ihåg och Nöjesmaskin. Ja, jävlar vad roligt det var. Och det, den lilla flickan som intervjuade, det är väldigt roligt. Va? Och sen så, ja, du vet, sånt görs min själ inte idag. Det är helt värdelöst allting som görs. Va? Och jag säger alltid samma sak. Så här, men herregud, ni måste förstå att de gör ju inte humor för oss. När jag gjorde humor, inte fan gjorde jag det för 70-åriga gubbar. Jag gjorde det för mina jämnåriga eller för de som var yngre. Mm. Jag skulle inte komma på tanken att göra. Jag skulle tänka liksom så här, nu, det här kommer säkert att passa åldringarna. Alltså det, och det måste man ju vara jävligt klart för sig. Sen kan jag tycka att hantverksmässigt är det ju... Jag tycker resurserna är för dåliga, det syns ofta i det som görs. Jag menar, jag tycker det finns massor bra som görs nu, men det görs på ett slarvigt sätt. Och det gjorde ju inte vi när vi höll på det med Nöjesmaskinen och Nöjesmassaken. Vi hade väldigt bra resurser. Det ser man ju också på Killinggänget. De hade ju också väldigt bra resurser. Och det märks ju.
Mm.
För att det är fortfarande så att... All dyr tv är inte nödvändigtvis bra. Men all bra tv är dyr. Så kan man sammanfatta det.
Samtidigt så finns det ju, tänker jag, alltså en helt ny generation med I Just Want To Be Cool eller vad det nu kan tänkas vara.
Det är ju jättebegåvat. Alltså. Ja. Det är ju framförallt att de erövar ju helt nya medier, va, och så vidare. Och det upptäcker jag ju också. Jag gör ju då lite skojiga grejer på Facebook, va, och sänder direkt på Facebook. Det är ju för jävla roligt. Alltså, framförallt är det ju, där har du ju lättheten. Alltså, tv är ju en jättestor produktionsapparat om du ska göra liksom lägre elds-tv. Men,
Jag såg ju ganska nyligen Ricky Gervais i den här Afterlife, som ju är del, ja, precis, ett slags sitcom.
Ja, han är ju då... Men där har han gjort ju... han har ju alltid varit väldigt, väldigt egen ju med The Office, va, och sen allting han har gjort efteråt med de här statisterna och det här.
Extras, ja.
Han är ju exceptionellt jävla begåvad. Alltså. Ja. Det är helt osannolikt. Alltså.
Eller hur? Du har ju gjort så mycket. Du har skrivit, regisserat, programlett, översatt, skådespelat på scen i tv och film, och så nu något slags... YouTuber-karriär, även om det är på Facebook. Och sen så läste jag mig till att du ganska nyligen sa att ditt riktiga jobb ändå är skådespelare. Är det så du ser det?
Va? Sa jag det?
Ja, det sa du i en resuméartikel från 2018.
Jaha, jag sa inte jag. För jag brukar inte säga att mitt riktiga jobb, det är journalist.
Ja, ah, okej, okay, det är så du känner.
Ja, det är alltså, journalist är det jag kan.
Mm.
Alltså journalistik, det tycker jag, det är min mammas gata, och där jag kan fortfarande sätta papper i maskin och randa, och det hette papper i maskin på min tid. Mm. Numera så har man inga papper i maskinen, utan det, men det är en skärm. Men ja, det är det jag tycker. När det gäller skådespeleri så betraktar jag mig som en glad amatör som jag har väldigt, väldigt respekt för alltså det som jag kallar för riktiga skådisar, alltså, som är utbildade. För de har ju en, alltså det är ungefär som journalistik. När det gäller journalistik så finns det, då har man en verktygslåda. Man har en verktygslåda. Jag är utbildad och jag har jobbat med det i massa av år. Jag har skrivit om allt möjligt. Jag har intervjuat en jävla massa folk och gjort research. För. Där har jag min verktygslåda, ungefär som en rörmokare kommer. Så har han de grejerna som behövs, och ja, det har jag. Men när jag gäller skådespeleri så har jag ett glatt humör och en viss förväntan och ett liv. En gnutta självförtroende, och sen så låtsas jag att jag är någon. Men riktiga skådespelare, de har också en verktygslåda.
Men har det varit viktigt för dig att det blir bra i slutändan?
Ja, det är det. Det är väldigt, okay, väldigt viktigt. Det är det. Alltså det tycker jag har jag ju lidit av väldigt mycket. Alltså när jag har varit med i grejer som inte kanske blev så där framgångsrika som man hade hoppats. Och jag har tagit det väldigt, väldigt personligt. Alltså att det, fan alltså det blir inget bra. Det tror jag många skådisar gör. Alltså det är någonting jag har gemensamt med riktiga skådisar. Man vill ju så jävla gärna att det, sen har jag haft svårt att vifta bort liksom, ja, men vi tar nya tag. Det kan jag göra i många andra sammanhang, men det hänger kvar när det inte har gått bra, så känner jag varför. Och det är kanske en bra förmåga också samtidigt. Det, man bara säger det liksom att jag menar, succéer, man lär sig inte speciellt mycket. Det är väldigt, väldigt trevligt om man tjänar pengar. Men fiaskon är ju väldigt, väldigt danande. De är väldigt, väldigt utbildande.
Mm. Det, vad har du haft för fiaskon?
Ja, det är väl en hel del som inte har gått så bra. Jag var med i en musikal en gång för många år sedan på Folkan som heter Poppis. Och den var ingen bra. Och det, okay, det gjorde väldigt ont, måste jag säga. Mm. Thomas Bolm och jag gjorde en show på Berns som inte heller var någon hit. Va? Och det var också väldigt sorgligt.
Borde du ha tackat nej? Eller vad?
Nej, alltså med Poppis var det så liksom att där tror jag faktiskt att det var inte speciellt. Jag fick en av mitt livs roligaste recensioner då. I Expressen, det var ju en musikal, va? Det handlade om en popklubb på 60-talet. Och mitt omdöme, det var han sjunger som Edvard Persson och dansar som Barbapappa. Det tyckte jag fortfarande är för jävla roligt, måste jag känna. Alltså det var inte snällt menat, men att sjunga som Edvard Persson, det är ju inte helt fel. Han är en fantastiskt bra sångare, men Barbapappa var väl sådär. Men jag tror att det var så att det var en pjäs som egentligen skulle, som, det var en engelsk liten musikal, fick musikal som hade spelats liksom nästan på lite pubbar och sådär i källare. Och sen spelades den då på en källarteater i Malmö och gick jävla bra där, och de var duktiga. Men när man tog upp den på stor scen så höll den inte. Jag var faktiskt i London och såg den då med Dennis Wiseman, tror jag, spelade huvudrollen. Och jag pratade med honom efteråt då. Han spelade min roll, så att säga. Och den gick inte i London heller, den var värdelös. Han sa det, den håller. Han sa så ungefär som jag, den håller inte för stor scen. Men ändå kändes det liksom som mitt ansvar. Som det var en ung ensemble, jag var det enda kända namnet av. Då tar man det åt sig som fan.
Mm.
Så det var väl den. Och sen den, vilken var den andra jag nämnde? Det var Thomas Bolme på Berns, ja. Jag underskattade gravt kvaliteten på texter som krävs för att ställa sig på en scen som Berns, då i alla fall.
Mm.
Så det kan man säga var mitt fel.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ditt sommarprat, det var ju inte så himla länge sedan. Det är ju ändå något slags liten summering av ditt liv, kan man väl säga. Och det är så himla tydligt att det har varit männens tid under din karriär. Mm. Alltså, det är en hypotetisk fråga givetvis, men hade det varit roligare att få ha karriären i en mer jämställd tid, tänker du?
Alltså, för mig är det ju så att jag är ju så otroligt präglad av manliga komiker. Alltså det är, jag vet att jag en gång i en tidningsintervju och fick frågan, alltså, finns det inga, eftersom vi var fyra gubbar som gjorde det och Nöjesmassakern då, va? Och finns det då inga kvinnliga komiker? Alltså, men det finns väl inga kvinnliga komiker, inte vad jag vet i alla fall, sa jag sådär, bara rakt upp och ner. Och så börjar man nämna det, Birgitta Andersson och så vidare, och jag fick skäl för detta. Och jag menar, herregud, jag har absolut ingenting med Birgitta Andersson, jag tycker hon är så in i helvete rolig. Men komiker för mig är liksom, det är människor som ju skriver sitt eget material och skapar sina egna figurer. Så det fanns ju inget, det fanns ju absolut inget. Nu har det ju kommit fram en väldig massa kvinnor som är för jävla bra, va? Och
du var ju under en period nöjeschef på SVT, och nu lever vi ju ändå i en relativt feministisk tid, även om vi inte på något sätt är framme. Men fanns det ett sånt medvetande där liksom i mitten av 80-talet?
Nej, det kan jag väl inte säga att det var sådär övertydligt. Det roliga, lustiga var ju att nöjesredaktionen, det var ju majoriteten av de som jobbade där var ju kvinnor ju.
Okay.
Så var det ju. Mm. Nästan väldigt många producenter och skript och produktionssekreterare. Det var väldigt, väldigt mycket kvinnor. Så att, men jag vet inte att man... Det här med att vi, ja men fan, vi måste ha med en tjej, det börjar väl komma in då liksom, att man liksom börjar känna att det är en väldig slagsida. Men mm. fortfarande
en, var det väl... Skulle vara en tjej också?
Ja, det, någon tjej. Ja. Nej, det var nog rätt så bedrövligt faktiskt. Det var det väl.
De senaste 15 åren har det ju blivit mindre tv för dig. Det var ju, du var ju liksom en konstant fram till 2005 eller någonting sånt. Har det varit av eget val?
Nej, det tycker jag inte. Utan det var på något vis... alltså det som Jag har full förståelse för att... men det var plötsligt var så att allting jag gjorde lades ner. Och då kändes det liksom lite... Alltså det var väl så att när Stellan Sundahl dog... Va, så, och Harald Treutiger drog till Göteborg eller drog till Trean då, va, för att göra någon sorts program där. Men och de hade ju då varit stora namn i Malmö TV och då... Då blev det lite så att de ringde och frågade mig och kanske liksom satsade på att jag då skulle bli lite av deras namn. Och jag gjorde ju då, först gjorde jag en serie som hette Upp till bevis, va, som var lite gissa mitt jobb fast i en lite fräckare version. Och det var ett program som var väldigt billigt att göra och gick jävligt bra dessutom. Och sen la man ner det, va. Och okej okay då, och sen så kom det att snacka om nyheter, va? Och i snacka om nyheter gick ju också för jävla bra. Mm. Tävlade lite med parlamentet, under hela tiden hade snacka om nyheter hade ungefär 1 miljon tittare fler än vad parlamentet hade. Mm. Och sen plötsligt så la de ner det. Och det var ju också det att de gjorde det på ett jävla skitigt sätt. Alltså därför att det var ju några gamla lundaspexar, gamla unga lundaspexar som satt i redaktionen, va, så, och jag då. Och då hade vi liksom fått förlängt då och skulle göra en ny säsong och allting var klart. Och det, två av dem sa upp sig från sina jobb då, för de skulle jobba heltid med det här. Och då plötsligt så kom det besked från Stockholm att det är nerlagt. Och detta lägger man då ner liksom då i stort sett när den första Reinfeldt-ministären kom. Och det är ju folk som inte betalar svart och som inte betalar tv-licenser. Vad en jävla härva. Och detta program som var så populärt, och då blev jag riktigt jävla arg. Så jag skrev till ledningen för Malmö TV, så skrev jag, ni har inte ett enda jävla dugg att vara stolta över. För det hade de inte, för de var så in i helvete obegåvade. Mm. Och på den visen var det, sen var väl inte jag, mina aktier var väl inte några höjdare där.
Nej, okay.
Och sen är det, och sen hade jag hade väl gjort mitt. Alltså det är ingen, jag kan tycka att de la ner och snacka om nyheter och frånsett mitt personliga engagemang. Man kunde ha haft en annan program där, det skitsamma, men att lägga ner ett program som det enda liksom politiska satirprogrammet värt namnet, alltså att man la, det var ju fullständigt, alltså tjänstefel är bara förnamnet. Mm. Så där tyckte jag liksom att de tappar ju all trovärdighet. Det var ju under Jutterströms dagar, Kristina Jutterström, va? Och hon, alltså man trodde ju på Kristina Jutterström att hon förstod tv, alltså det, därför att hon hade varit chef för Rapport, men hon hade ju ingen aning om tv. Hon visste för fan inte tv i ett större perspektiv, alltså, eller vad tvs roll, eller framförallt underhållningens roll i det hela. Så att det var, jag tycker hennes chefstid var rätt katastrofal. Jag blev ju inte bättre på Dagens Nyheter eller Expressen heller. Men skit i det, så var det med henne i alla fall. Och sen kan jag tycka att det fanns ju ingen, för mig fanns det ingen bitter. Det enda var att just när de hade, när de sa att det blir ingen ny säsong, då hade jag tackat nej till en massa andra jobb. Och så jag stod alltså utan någonting då. Jag ringde faktiskt till Stockholms universitet och skulle börja läsa historia, tänkte jag. Men sen kom det ett bud om ett jobb och sen plötsligt så började rulla på annat håll. Så att det var liksom ingen större fara med det. Och men som sagt, jag tycker det var ändå ganska... Jag hade gjort mitt, så var det. Det tror jag att jag hade inte... Jag hade väl inte mycket mer att säga och tillföra faktiskt.
Ja, fast det har du ju på senare år bevisat att du hade.
Ja, men kanske att det var det som jag skulle göra. Mm. På något vis finns det ju en mening med allting. Utan det så hade jag kanske fortsatt att sitta där som... Otherwise. Jag är ledsen för att jag inte har fått vara julvärd, kan jag säga. Det är enda som finns på min bucket list. Att jag skulle fått göra det också.
Okay. Så att, ja, men det kanske inte är för sent.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, men det är bra att du skickade ut dig i kosmos, tänker jag. Att du...
Ja, precis.
Ja, så. Annars vet inte kosmos att du vill det.
Nej, det är som jag brukar säga. Det fanns en sak jag hade velat göra. Jag hade velat göra en talkshow när jag var som bäst. Det hade varit väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men, och jag fick ett erbjudande om att göra en talkshow faktiskt från Fyran. Och så sa jag, så frågade jag naturligtvis då, som jag är, hur många dagar i veckan ska den gå då? Och då så sa de att nej, det är det en gång i veckan. Så sa jag, en gång i veckan är ingen talkshow. Då är det ett underhållningsprogram och då ställer man helt andra krav på gäster. Men däremot får du köra 3 eller 4 kvällar i veckan, då kan du ha en helt annan typ av gäster. Och du har inte alls de förväntningarna. Det är det som jag brukar kalla det då. Det tredje eller det andra vardagsrummet, va? Som Johnny Carson. Man tittar inte på tv, man tittar på vem har Johnny bjudit hem till oss ikväll ungefär. Va? Och så är det inte mer med det. Men så blev det inte.
Jag vet ju att du och Dragflygaren, som ju har producerat dina Facebook-filmer, har ju väl haft tankar i alla fall på en podcast. Och där skulle du väl också kunna göra något slags talkshow?
Ja, fast jag vet inte. Alla människor är ju... Ja, jag vet inte. Men vi har pratat om en podd, ja. Det har vi gjort i lite olika former.
Men inte talkshow?
Nej, inte vad jag kommer. Vi pratar så mycket när vi pratar, för att de är så väldigt trevliga att göra med, så att...
Ja, men de är ju det, eller hur?
Mm. Ja, fantastiska. Det är min lycka att ha fått träffa dem och få igång. Utan dem hade ju inte Facebook-grejen hänt. Alltså det...
Nej, men kan du inte berätta hur det gick till? För jag läste mig till att de hade någon slags tv-idé med dig och att ur det föddes Facebook.
De hade en mentor i sitt bolag som heter Gunilla Nilas. Och Gunilla Nilas är ju en av de klassiska... legendariska tv-producenterna i Stockholm. Och då tog de in henne som mentor då i sitt bolag. Och Gunilla och jag känner varandra, för jag har jobbat väldigt mycket med Gunilla. Och då hade vi ett projekt, det vill säga att jag är det här nere i Blekinge och bor. Min sambo har ett fantastiskt hus som skulle renoveras, va? Ett väldigt, väldigt fint gammalt hus. Så då pratade vi om att göra en serie om att följa den renoveringen då i en eller annan form. Men så hade vi ett möte då, va? Och den idén rann ju ut i sanden, men när vi träffades så det, jag tyckte det var väldigt trevligt att träffa de här Carolina och Johanna. Och sen var ju, ja, jag var väl som jag brukar vara. Det finns ju en, det som vi kallar en kvällstidningsjargong, alltså att man, det finns bara en enda kategori människor i världen som vet allting, som har allting klart för sig, och det är kvällstidningsjournalister. De har fullständigt klart för att de kan såga allt jämst med fotknölarna, och det, de gör det väldigt fort och ibland väldigt, väldigt brutalt, men ibland med en viss finess. Och det språket kan jag. Och så vi pratade om allt möjligt, och de skrattade väldigt mycket. För det var kanske deras första möte med den världen. De tyckte det var väldigt roligt, och sa, kan vi inte spela in där? Jo, för fan, så kan vi göra. Så vi spelade in, och sen var det igång helt enkelt. Så att det var, och framförallt var jag ju helt betagen av detta. Alltså snabbheten i att man satt och tyckte någonting och sådär. Det var inte bara så att man bara rapade upp. Det fanns ju ändå en viss eftertanke i det jag sa. Och sen så, fan, en timme senare så var det ut, och så sa jag, kommer ihåg, det var Johanna, så här, ja, du vet det. Du kan, det kan bli 10 000 som tittar på så här. Jag tänkte, vad fan, det är inte sant. Har folk ingenting att göra? Och det exploderade ju. Det tog ju bara några veckor, tror jag, eller någon månad liksom, så var det plötsligt jättestort alltså. Och sen kom ju då det här Sara Larsson-klippet, och då var det liksom, ja.
Ja.
And the rest is history, som man säger.
Men det är ju väldigt smart på något sätt. Alltså ni, eller tjejerna då kanske framförallt, har ju förstått liksom att klippa det väldigt hårt och göra det snabbt och smart liksom.
Ja, det är så väldigt begåvat, så att det.
Men har inte ni fått frågor om att göra någon slags förlängning i gammal TV eller så kring det där?
Nej, ingenting.
Okej. Men och du gjorde ju faktiskt, det hade jag stor nytta av, att du gjorde partiledarutfrågningarna inför förra valet och sådär. Det var ju ett slags talkshow.
Ja, kan man ju säga, men det var ju, det var väldigt roligt.
Ja.
Och det skulle ju sen ha fortsatt med den här, alltså den valskolan, eller vad man ska kalla det för, att den skulle fortsätta med nedslag i, vi skulle redogöra då för skillnaden på landstingsval och regionval och kommunalval och riksdagsval, och vad är man röstar om, vad bestämmer de om, och hur ser ekonomin ut i regionerna jämfört med kommun, och vad är den kommunala självbestämmet också. Vi skulle gå igenom, alltså, valskola, det som var, och det var ju väldigt ambitiöst. Konstigt är liksom att vi hade så jävla svårt att få någon spons på detta, för vi skulle behöva jobba med lite mer research och sånt där, och valmyndigheten var ju totalt ointresserad. Alltså, när det kommer till att berätta om demokrati, då skiter ju alla i det, va? Men då hade jag ju blivit sjuk redan, va? Så att jag gjorde ju partiledarintervjuerna, och sen direkt efter det så började jag ju min cellgiftsbehandling. Så att jag trodde jag skulle orka lite mer, men det var ju bara var väldigt optimistiskt.
Ja, jag fattar.
Jag var ju helt sänkt sen, så att det blev inte. Men det var väldigt kul att göra partiledarintervjuerna.
Vem av dem var bästa talkshow-gästen, tycker du?
Tyckte var och en på sitt sätt. Va? De är ju väldigt lättpratade och så vidare. Det tycker jag. Jag tycker nog att Annie Lööf är ju väldigt, väldigt. Ja, hon är väldigt naturlig, väldigt trevlig. Va? Alltså alla var väldigt avspända, därför att det hette ju tala till punkt, va? Så att det var liksom inte, det var ju inte den här utfrågningen, utan det var ju mer intervjuer. Var ju, första kvarten var ju mycket om deras bakgrund och så vidare. Det intressanta på något sätt var ju eller intressant. Alltså, men det märkligaste, det var ju ändå Jimmy Åkesson. Fast för när jag hälsade på honom då in och sa hej, hej och välkommen och sådär. Va? Och han hade väl, jag hade ju dömt ut de här som landsförrädare tidigare i ett inlägg då när de skrev en... polemisk artikel i Washington Times heter den, var den här reaktionära. Så han var väl avmätt för att säga. Mm. Och han satt med benen korsade och armarna korsade. Och när jag började prata med honom då, pratade lite om bakom och så här, men så plötsligt så lossnade han upp och blev riktigt... Alltså han var... Min upplevelse var att han var skotträdd. Va? Han var så jävla van vid att bli. Och det var inte mitt mål med det. Utan det var en partiledarintervju där han skulle berätta om sitt partis politik. Vad jag skulle ställa en del. Naturligtvis är det kritiska frågor. Va? Men inte försöka liksom nita eller sådär. Och sen kom det plötsligt de här frågorna. Liksom, för det var den... Vi spelade ju in detta i lobbyn på Clarion vid Skanstull. Och vi hade inte plats för så mycket folk där. Kanske en 30-40 personer satt runt i soffor och sånt där. Men när han var där, då var det jättemycket folk. Alltså, det var ju jävligt trångt. Va? De mobiliserade ju då att alla. Men så kom upp den här frågan då. Ska man förbjuda burka? Och så säger jag, då hade han liksom riktigt blivit utsatt och trivdes. Så, nej, sa han, det tycker jag inte. Politiker ska inte bestämma hur folk ska klä sig. Då hörde man plötsligt här publiken, mummel, 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 mummel. Så att dagen efter var jag tvungen att gå ut och halvdementera. Men det var ju typiskt också att han kände sig liksom, plötsligt, min tolkning är att han kände sig trygg, va? Och då plötsligt så sa han faktiskt vad han tyckte, va? Mm. Och det var väldigt intressant, måste jag säga.
Nu nämnde du det här med att du var sjuk i cancer. Du har också varit väldigt öppen liksom kring din nykterhet och alkoholism. Ja. Så här. Alltså, har det varit självklart att du ska prata om de här grejerna?
Ja, det har det. När det gäller cancer så var det väl så ändå att jag förstod att jag skulle dra mig lite ifrån rampljuset. Va? Och sen ville jag ville väl liksom vara lite i fred då när det väl sen började. Så att då bestämde jag mig för att jag berättar hur det är, så blir det. Och så vill jag framför allt, så vill jag ha, jag vill ju äga mitt liv. Mm. Och ja, det finns vissa saker som jag är väldigt allergisk mot, och det är ju kändisar som gnäller och kändisar som får en fis på tvären. Och alltså det är vissa kändisar, tycker jag, som man ser i tidningarna jämt. De har antingen har de vrickat foten, eller så har de fått det, eller sen har de fått restskatt, och sen, alltså det är en jävla följetong, alltså, som, och jag fattar inte liksom. Och det ska jag förekomma, så tycker jag då kan jag väl förekomma i de sammanhang när jag har gjort någonting, så att säga, eller ska be mig berätta någonting. Men så visste jag liksom att det blir det ju då intervju och oj, hur ska det gå? Och, alltså det blir en jävla sobsister-journalistik. Så då bestämde jag mig för det. Jag går ut med det, och sen så fort det läggs ut så stänger jag ner alla. Så hade jag jag hade ett extra telefonnummer som mina närmaste hade. Och sen stängde jag ner den andra telefonen. Mm. Och så ringde jag till mina barn innan och min före detta fru, och så sa jag det att, och jag pratade med min sambo att jag går ut med det här nu, och det är klockan 2, och sen är det bara, sen kommer folk, det är säkert någon som kommer ringa er, och då vill jag, ni får säga vad ni vill, men jag är tacksam om ni säger att det Sven vill ha sagt, det sa han i det här inlägget. Mm. Och så blev det också. Så att, och då ägde jag, tyckte jag, informationen, och det blev inte där. Sen har jag ju pratat om det väldigt mycket, så att det är inga problem. Men då är den här första vågen, så att säga, över. Och det tycker jag är väldigt skönt. Och det var samma väl liksom med alkoholen. Liksom, att då, så kommer det att tislas och tasslas. Och jaha, jag har hört det. Och jag, bla bla bla. Så fan, det är lika bara gå ut med. Jag har fan ingenting att skämmas. Så det är, jag har problem med alkoholen och jag har slutat. Punkt. Tack. Mm.
Du var inne på någon slags behandlings eller öppenvårdsbehandling, men sen har du klarat det själv liksom.
Ja, ja. Det är ingen annan som kan klara det.
Nej, nej, men många går ju på möten liksom, men du har aldrig gjort det, har jag förstått.
Nej, nej, det var ju en väldigt, väldigt, väldigt stark rekommendation. Så sa de det att du borde, nu ska du gå på möten varje vecka, det är farligt. Så sa jag, det tänker jag inte göra. Ja, men det måste du göra. Så sa jag, nej. Så den, i samma sekund som jag skulle märka att jag började fundera på att dricka brännvin igen, så då kommer jag gå på möten, det lovar jag. Men jag har ingen. Ja, men så, det finns ju möten där det bara är tv-kändisar. Det tyckte jag så jävla roligt faktiskt. Jag tyckte, ja, förlåt att jag skrattar, men det var, det är liksom att det är så, för det är så jävla skämmigt alltså, liksom, att man skulle kunna gå på ett vanligt A-möte. Men som sagt, jag har aldrig varit på ett A-möte i hela mitt liv.
Nej.
Men skulle det... Så, men nu är det ju... fan är det det?
26 år sedan, eller?
26 år sedan är det ju, just, ja, just det. Herregud. Ja. Mm.
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, men även nu, som Werner och Werner brukar säga.
Exakt.
Ja.
Du, har du sett The Trip?
Jo, de åker, just det, jag har sett början på den ena. Åker de inte runt i Frankrike?
Robert Brydon och Steve Coogan.
Ja, just det.
De har varit i norra England, de har varit i Grekland och norra Italien,
England,
och Spanien.
Ja, norra England är den jag har sett början på, men jag har inte sett hela. Nej. Jag vet inte varför jag inte kom vidare, men alltså, det är så jävla... Steve Coogan är ju så in i helvete duktig och rolig. Ja. Sånt program skulle jag vilja göra.
Ja, exakt. Mm. Och då har jag tänkt, nu klurade jag här på morgonkvisten vem jag helst hade velat se dig göra det med.
Ja.
Och jag kom fram till att, ja men, kanske Nour El Refai.
Ja, det hade varit jätteroligt.
Eller hur?
Ja. Det hade varit för jävla roligt. Ja.
Tar du den pucken
nu? Jag tycker jättemycket om henne. Jag känner inte henne alls. Vi har varit med i parlamentet tillsammans en gång. Va? Och jag tyckte hon verkar vara bra. Jag såg hennes stand-up show. Mm. Hon är väldigt begåvad.
Mm.
Förstår inte varför hon hänger på den här skiffet. Det kan man säga så lite avundsjuk. Varför hänger hon med den här? Ja. Han är också för jävla begåvad. Ja. Det är lite surt. De här nya, de är så bra alltså.
Ja.
Men det hade varit roligt med Nour, ja.
Då kommer frågor du inte fått förut. Mm. Vad står du i lupinfrågan?
Ja, jag tycker ju att lupiner är väldigt vackra, men något mer har jag nog inte att säga. Det är inte så att de upptar någon större del av min hjärnkapacitet.
Nej, jag förstår. Det har ju varit en kampanj nu i år om att man måste bekämpa den eftersom den är så invasiv.
Aha. Ja. Det är en kampanj som har gått mycket spårlöst förbi, måste jag erkänna. Men invasiva arter ska ju bekämpas i sig, även om de är vackra.
Minns du någon seriestripp?
Det finns en serie som heter Rödöga, den här indianen.
Ja.
Det här är min favorit. Då står hövdingen, Rödöga sitter på den här hästen och han har på sig en sån hockeyhjälm, en sån gammal jofa-hjälm. Och så säger hövdingen, varför har du hjälm på dig? Och så i nästa ruta så säger Rödöga, så säger han, Det är för att skydda de vitala inre mjukdelar av skallen som kallas för hjärna. Och sen på tredje bilden så säger hövdingen, varför har du hjälm på dig? Den tycker jag är fullständigt genial.
Ja, du ser.
Ja, det ser.
Härligt. Kebab, för eller mot?
Ja, för, då och då, inte för ofta.
Då stänger vi succémomentet, frågor du inte fått förut. Och sen så säger jag så här då, att du är ju med i en tv-serie som kommer i höst med det enigmatiska namnet Hus, Fullt hus heter den. Vad kan du berätta om den?
Var väldigt, väldigt roligt att spela in den. Det var en mycket, mycket hektisk period. Va? Vi spelade in omlott, alla 10 avsnitten omlott. Va? Det kräver sin man. Så att man hoppade mellan de olika avsnitten, så det var väldigt, det krävde mycket koncentration och ett högt, väldigt högt arbetstempo, men ett väldigt roliga människor att jobba med, det var det verkligen. Så att egentligen är det ju en kanadensisk serie, fransk-kanadensisk serie som heter Boomerang. Så det är en adaption av denna serie. Boomerang, det betyder, det är ju ett ungt par som startar en restaurang och den går om kull. Och då med alla dessa skulder så är de då tvungna att flytta hem till hennes föräldrar och bo i källaren där. Och det är därför Boomerang kallar man ju, kanske inte i fransk, i Kanada, det kallas barn som flyger ut men sen som kommer tillbaka. Mm. Att de inte klarar sig ut i livet.
Rimligt.
Väldigt trevligt. Ja. Mm. Jag spelar pappan i familjen. Alltså. Ja.
Vad roligt. Det verkar vara ett bra gäng som gjorde det.
Ja, det var jätte, jättebra. Duktiga. Mm. Onödigt bra skulle jag säga, många av dem.
Okej. Okay. Du, Sven, fullt hus var det. Vad vet du mer om din framtid?
Ja, jag vet inte mer om min framtid, mer än att jag har lite tv-grejer inplanerade i höst som vi får se hur pass det blir, va? Så att, ja, det är lite lugnt.
Ja.
Vi får se.
Det låter skönt.
Ja, tycker jag.
Ja. Är du bra på att vara ledig?
Både och, ska jag säga. Nu är jag ju nere i Blekinge, va? Och det är, därför här är det väldigt lugnt när det gäller smitta. Så där, va? Så att, men det blir ju lite långsamt, det ska jag erkänna. Att det blir det är roligt att vara i karantän i Stockholm.
Okej,
okay, ja. Det är men intressant.
Vad gör du med ledigheten då?
Ja, jag vet inte. Jag är inte speciellt mycket. Man småfnular med saker och gör lite inslag här och där. Va? Och tittar på serier och läser väldigt mycket. Och ja, det är väl det som jag gör egentligen.
Mm.
Det är lugnt.
Mm. Ja. Men det blir ingen pension för dig, va?
Nej.
Eller pensionering, ska jag väl säga. Pension, ja, kanske är det, nej, man får.
Ja, pensionen, den får jag. Den tog jag ut redan när jag fyllde 65, är det väl. Så att det har jag ju. Det är mina pengar. Jag vill ha dem.
Ja, ja, det är rimligt.
Men att bara sluta. Jag hoppas fortfarande att jag ska. Jag hoppas fortfarande på ett genombrott. Det sa Robert Rydberg då, som det var nere på Fredriksdalsteatern där för några år sedan, så skulle jag spela i en pjäs där, och då hade vi liksom någon sorts samling då, va? Och så stod vi i en stor ring då, och så sa Robert, sa, fan, det här kan bli ditt genombrott. Och det var för jävla roligt. Det var alltså jätteroligt. För på något vis så tyckte jag liksom att, ja, men Det är ju det, det är egentligen det hela tiden. Det är ju det liksom, att man satsar på att fan, det här, nu ska de få se. Ja. Det är liksom ingen, det är det som är underbart med det här jobbet. Det är ju, det går ju aldrig, i alla fall inte för mig, så går det ju liksom inte att göra det på någon sorts rutin, utan det är nytt och det är ju full fart in, alltså det är.
Och du fortsätter lägga ut filmer på Facebook uppenbarligen.
Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
Du, sista frågan. Vill du rekommendera något?
Skratta.
Härligt. Stort tack för att jag fick prata med dig, om än på distans.
Ja, det fungerar ju bra ju.
Ja, den ljuvliga Sven Melander. Och in på Facebook och följ honom nu om du inte redan gör det. Gärna också Värvet när du redan är där. Vi hörs om en vecka om inte förr. Stort tack för att du lyssnade. Vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren, och det hela ges ut av Acast. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!